Halleluja. Ja, vad härligt. Välkomna ni som har kommit in under sångens gång här. Nu ska jag bara byta från lovsång till Guds ord. Halleluja. Jag tänkte att vi skulle börja i den 8:e psalmen. Där vi ställs inför en fråga som jag skulle försöka ägna några kvällar här åt att besvara. Men vi kan slå upp, om ni har era biblar så kan ni följa med mig till psalm 8. Och vi ska bara för tidens skull gå in i den 4:e och 5:e versen. Psalm 8, vers 4 och 5. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa? Eftersom du tänker på henne, en människoson, eftersom du tar dig an honom. Ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig att vi återigen får öppna den gamla bibelboken. Tack för att Guds ord är levande och verksamt. Och tack att det gör nytta i våra liv, Herre. Och som du sa, Jesus, en gång till dina lärjungar då, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Men tack också för att vi helgas och renas genom en daglig förnyelse genom Guds ord, Herre. Jag ber att kvällen ska få bli att våra inre ögon får ljus, Herre, så att vi ser och hör och förstår vad du har tänkt med varje individs liv, Herre. Tack att det finns en frälsningsplan beredd, Herre. Och tack att den är idel godhet. Och idel fullkomliga skänkor som kommer ni ovanifrån, Herre. Jag ber om att vi ska här få ta emot från dig ikväll, Herre. Att Guds ord ska gå ut på ett sådant sätt så det inte hindras av min personlighet. Utan att det blir till välsignelse, det blir till styrka, det blir till tröst, det blir till uppmuntran. Men det blir också till rening och helgelse och till fostran och formande av Guds människor i vår generation, Herre. Tack att vi får öppna våra hjärtan och vi får öppna våra sinnen och säga, ske din vilja, tillkomme ditt rike i våra liv. Och vi prisar dig för det som händer dagligen i umgängelse med dig, Herre. Att du förnyar och styrker och helar och upprättar, Herre. Tack att du är på jobbet idag, Jesus. Jag prisar dig. Och tack att vi får uppleva din verksamma kraft i våra liv. Vi prisar dig för bönesvar. I Jesu Kristi namn. Amen. En del av er har ju redan då hört om att jag har förannonserat lite grann här på slutet när jag har försökt sortera bort allting annat. Försöka titta på var är vi just nu och vad skulle kunna bli till välsignelse och till nytta. Och då har jag ställts inför den här frågan som psalmisten säger. Vad är egentligen en människa eftersom du är så intresserad att du tänker på henne och att du låter dig vårda dig om honom? Och det är det vi ska försöka koncentrera oss på några kvällar här. Vi har ju två, så långt som programmet räcker har vi två bibelskolekvällar. Sen hoppas vi på ett nytt program i november och december. Halleluja. Så om Herren dröjer och vi får leva, då fortsätter vi och spinner vidare. Och nu ser jag att Josef Sjöberg är online. Halleluja, vi skulle kunna koppla in hela familjen Sjöberg i det här bibelstudiet, men vi släpper inte in dem. Häromkvällen hade jag 8 punjabitalande pakistaner och indier i min dator. Och de höll på hela tiden och de bad och de prisade Gud. Jag tänkte det här var härligt. Men jag känner mig lite utanför. Och så kan det hända när man har en dator och en internetuppkoppling och Skype, så är det fantastiskt vilka möjligheter. Och det är faktiskt så här att vi har en evangelistbroder i Arvåga som har bibelstudier på Punjabi på varje kväll 9:00 på Skype. Och han når då pakistanier och indier som talar Punjabi. Och ute i Europa, i Italien finns det mer än 2 miljoner punjabitalande människor som har alltså immigrerat och kommit dit. Så att han ska ner och tala på en konferens i Milano. Det är ungefär 500 frälsta som kommer. Halleluja. Så Gud, han finns överallt. Fast man inte riktigt vet om det. Nu var det Josef som stack upp här lite grann, så jag ska försöka hålla honom ner. Amen. Vi kan notera att psalmisten säger, vad är då en människa? Och vad säger då Bibeln om skapelsens krona? Vad säger Bibeln om dig och mig? Vad är det som är Guds plan med hela människan? Det är det jag har lite som rubrik. Hela människan, det är ju ett känt koncept här i Köping. Men nu tänker jag inte först hand på verksamheten där nere, utan nu tänker jag på vad är då en människa på det sätt som Gud vill att den ska vara. Och jag ska läsa då ett nytestamentligt ord som beskriver lite grann vad jag tror är viktigt att vi ser. Och det är i första Thessalonikerbrevet i det femte kapitlet så finns det då en beskrivning. Och det är ju bra egentligen att man har facit. Det är ju så bra för att jag brukar ju, när jag ställs inför svåra frågor så tänker jag, det är lika bra att gå till facit direkt istället för att jag ska försöka besvara de här frågorna. Så nu gör vi på det sättet alltså. Vi ställer frågan, vad är en människa? Och så tittar vi efter, jaha, det är en människa. Och då står det så här i följande i vers 23, första Thessalonikerbrevet 5 och 23. Och det här är egentligen det som då ligger till grund för det här temat. Men fridens Gud själv helga er. Nej, må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och så kan vi också bara känna, för att vi får hoppet här också, så kan vi läsa vers 24. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Amen. Här egentligen är svaret. Så vi kan ju gå hem nu egentligen. Vi behöver ju egentligen, det här är i alla fall vad vi vet. Väldigt tydligt och klart. Detta är Guds plan med människan. Men det intressanta är att perspektivet som Paulus har här, det är att när Jesus kommer tillbaka så finns det en plan med våra liv. Det är att hela vår människa, hela vår personlighet, hela vår varelse ska vara upprättad, ska vara helgad. Och det är till ande, själ och kropp. Och det är fint att man får påminnas om det, att ha tålamod med mig. Och så har jag tålamod med dig. Därför att Gud är ju liksom inte riktigt färdig med någon av oss. Men ändå så är det här målet. Och jag tycker det är så intressant när man läser om Paulus. För han siktar verkligen högt när han säger... Han säger, jag arbetar och kämpar för det målet att ställa fram var människa som fullkomlig i Kristus. Alltså inte bara, ja, nu är du frälst och nu är det väl bra. Liksom, man hankar sig fram i livet, Jesus och jag. Utan det finns en plan alltså att hela vår människa ska upprättas. Det finns frälsning för hela människan. Och det är det som Paulus säger, det här arbetar jag mot, det här målet arbetar och kämpar jag genom den kraft som är verksam i och mitt liv. Och när jag börjar titta på hela människan, alltså du och jag, som koncept, så fick jag det inte riktigt att gå ihop. Jag måste säga det att förrän jag liksom såg den här versen och förstod att det är skillnad på människans ande, skillnad på själen och skillnad på kroppen, innan jag fick liksom se den här, om vi kunde kalla för treenigheten, och dess också olikheter och skillnader, innan dess så tycker jag det var väldigt svårt att läsa Nya testamentet. För att det ena gången så var man ju helgad och ren och hel och rättfärdig och fullkomlig. Och sen nästa vers är det liksom, bli av med skiten, bli av med skräpet, står det. Tänker jag, vad är det frågan om? Jag får liksom inte det här riktigt att gå ihop. Finns det så mycket bröte kvar i en kristens liv? När han talar om fullkomliga och han talar om att vi ska vara helgon och sådär. Och det var egentligen när jag började liksom läsa Bibeln utifrån det här liksom perspektivet med ande, själ och kropp perspektivet, och då som saker och ting började liksom komma på plats. Och då började jag upptäcka att det är en fantastisk plan, men det är ett stycke att gå. Och ibland säger vi att vi så många själar blev frälsta på det och det kampanjen. Det är ju inte riktigt sant. Det är inte riktigt rätt biblisk terminologi, kan man säga. För att själen blir frälst genom sinnets förnyelse. Och anden blir pånyttfödd genom Guds ord och genom den heliga ande. Så att det finns liksom lite definitioner här som vi behöver. Men om vi då går till det här ordet då, så får vi liksom en liten ledtråd här. Och det är Hebreerbrevet 4:12. Det är ett sånt här ord jag har lärt mig utan till. Och som jag, utan att tänka på det, beder många gånger fram. När jag öppnar min mun och börjar bedja, så så kommer den här texten fram. Och det är lite det som ligger i den här lilla sången vi börjar med, att Guds ord verkar mäktigt inom mig. Så här säger Hebreerbrevet i 4:12. Och det här är ju skönt att veta det. Till Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och här, mina vänner, så slår egentligen Hebreerbrevets författare fast att utan Guds ord är vi liksom lite som blinda hönor när det gäller att definiera vad är verkligen en människa. För det är bara Guds ord som kan skilja på, särskilja eller åtskilja vad som är ande och vad som är själ, eller det vill säga själiskt. Och vad som är också märg och ben, och det är ju lite lättare för mig i alla fall som är gammal styckare. Halleluja, du vet, när någon kommer och säger jag skulle vilja köpa lite märgben till hunden, då vet jag liksom vart jag ska börja söka. Halleluja, då ska man ha den här, helst den här sträckan från höften till knät. Det är riktiga märgben det. Alla hundägare sa. Oj då. Inte amen utan oj då. Halleluja. Ja, innan jag går in på det här då med människans fantastiska skapelse som treenighet, vill jag ändå slå fast vid. För att jag kan säga att när jag började läsa det här blev jag lite... Jag blev själv lite så upptagen med det här ämnet. Jag blev så fascinerad av det här. Så att det blev nästan svårt för mig liksom att hålla ihop som människa. Jag blev liksom ande, det blev själ och det blev kropp här någonstans. Och jag vet att det första gången jag skulle försöka ha någon lite bibelundervisning om det här, då hade jag ritat upp tre ringar. En ring ande, en ring själ och en ring kropp. Så tänkte jag, där är anden och där är kroppen och... Och sen så upptäckte jag att det kanske blev lite fel. Och sen ritade jag dem allt samman. Så jag gjorde egentligen en jättering som var kroppen. Och i den jätteringen en mindre ring med själen. Och sen någonting i det centrala hjärtat som var anden. Och då blev det lite mera enhet. Man vill ju liksom inte vara en ande som flyger någonstans. Och var är du någonstans, Marita? Har ni lagt märke till det ibland när man kontaktar människor som inte är hemma riktigt? Alltså jag menar, de är i rummet men de är som Per-Olof ibland. Halleluja, han vandrar iväg liksom så här och börjar tänka på hur var nu 2:4 ligger det i den högen, och han sorterar virke eller något sånt där. Och det är inte meningen att vi ska liksom på något sätt bli så där upptagna med den här splittrade bilden liksom att ande, själ och kropp är någonstans på olika håll. Utan jag vill säga, först och främst mina vänner, så är man människa. Det är lite på norrländska, man är människa. Alltså man är ju först och främst en person. Man kan ju inte gå omkring och säga så här: jag är en ande, har en själ och bor i en kropp. Det blir väldigt, om du presenterar dig för någon på det sättet, till exempel på ditt jobb, om du är på en anställningsintervju eller någonting sånt där, och säger så här: jag är en ande och jag har en själ och jag bor i en kropp. Då säger de, ring 112. Vi har en som har försöksutskriven här som inte riktigt håller provet. Den här behöver åka tillbaka och vila en stund alltså. Och även om man kan säga så här att det ni ser på här på utsidan, det är ju tältet, det är ju kroppshyddan, va? Det är egentligen inte den verkliga jag. Den verkliga jag är en andlig människa som bor i den här kroppen. Men... det kan man liksom, man måste använda sådana saker med lite försiktighet. Så först och främst, mina vänner, är vi människor. Vi är personer. Och vi är en helhet och en enhet. Och Guds plan egentligen med människan, det är ju frälsning. Det är ju inget annat. Ordet frälsning på grekiska, det betyder ju helhet. Det betyder helande, helhet, sundhet och räddning. Det är egentligen de grundorden för vad frälsning står för på grekiska, alltså helhet, helande. Sundhet. Och det är egentligen det som är Guds plan. Alltså han själv vill helga oss till hela vår varelse. Så det blir friskt och sunt i knoppen och i hjärtat och i kroppen. Knoppen och kroppen och hjärtat. Allt det där ska ju vara i harmoni med varandra. Och det är det som är frälsning på djupet, kan man säga. Nu är det så här, mina vänner, att vi måste ändå konstatera här, innan vi börjar läsa några särskilda specifika texter här, så kan man säga så här: vad som håller oss på barnastadiet i våra liv som kristna, alltså vad som håller oss på nederlagssidan, det är egentligen detta: en oförnyad ande, ett oförnyat sinne och ett okontrollerat kött. Och det här är ju ett lite omskakande att tänka så, att även om man är frälst så kan man faktiskt leva hela sitt liv med en oförnyad ande, ett oförnyat sinne och ett okontrollerat kött. Och här kan ni ju alla samman säga oj då, om ni vill. För att det här, alltså, det blir inget annat än problem i våra kristna liv om den här planen, så att säga, inte arbetas på. Och Paulus, han säger att vi ska arbeta på vår frälsning. Att när Jesus har gjort sitt, så ska jag också göra mitt, va. Jag måste bejaka, jag måste på något sätt sträcka mig i den riktning som Gud har tänkt, av helgelse och upprättelse i mitt liv. Det finns framför mig. Det är liksom Paulus, han säger, jag jagar mot målet. Jag liksom drar in noten lite eftersom här, och det är som ett slit och ett arbete. Och om det här arbetet aldrig finns i våra liv, då kan det vara så att vi går genom hela livet med en oförnyad ande, oförnyat sinne och ett okontrollerat kött. Och då, mina vänner, då blir vi en dålig reklam för vad kristen är. Och det är det här som man måste ha som ett observandum. Men tänk om vi istället då vänder på det i det positiva. Tänk om vi skulle kunna få uppleva det Paulus vittnar om. Att hans inre människa förnyas dag för dag. Tänk om vi får vara med om det. Romarbrevet 12:2 säger att vi förnyar våra tankar, våra sinnen genom Guds ord. Och att också våran kropp kan få uppleva den hälsa och sundhet som Bibeln beskriver. Då, mina vänner, då kan vi göra Jesus känd, trodd och älskad i Köping på ett speciellt sätt. Man kan säga att den andliga människan, människans ande, den har att göra med de andliga dimensionerna. Och själen eller psyket är en del som har att göra med det mentala, förnuftet och intellektet. Och kroppen, den är ju den som kontaktar i det fysiska. Det är det man ser och sådär. Man går inte över vägen när det kommer en långtradare och sådär. Man kan observera sådana saker. Så det är, kan man säga, enkelt sett, en väldigt enkel bild på hur det är som det är tänkt. Men nu vill jag börja lite grann inifrån. Jag ska läsa en hel del texter som beskriver vem du är som människa. Och ni vet att, har ni läst någon psykologi, någon av er? Ni vet, jag har ju gått 9 år i skolan. Jag har läst åratal av psykologi, förstår ni. Men om man har läst någon psykologi, eller om man ger sig på och läser artiklar om det och så vidare, så är forskarna och psykologerna medvetna om att det finns någonting djupare i varje människa. I det engelska språket brukar man tala om ibland the subconscious mind. Alltså det undermedvetna. Det finns någonting som vi har inte riktigt koll på det. Men man anar en dimension liksom i människans inre som är liksom svår att få tag i riktigt. Den är liksom lite flummig. Och på engelska kallas det för the subconscious mind. Alltså det finns ett sinne eller någonting. De tror att det har med själen att göra, men de är felinformerade. Halleluja. Så att man behöver inte gå en psykologikurs, utan man kan bara läsa sin bibel. Och så kan man förstå att det finns någonting djupare i människan än bara ett själsligt liv och ett fysiskt liv. Det finns också en andlig dimension. Och det är det här som vi ska titta lite grann på. Jag vill gå till Ordspråksboken nu, så ska vi ha lite, nu kör vi lite rally en stund här. Det gjorde jag ju väldigt mycket förut och tyckte att det var väldigt roligt. Nu gör jag det mest i den här boken. I det 20:e kapitlet finns det en mycket intressant vers. Brukar ni läsa Ordspråksboken förresten? Ja, där har vi någon där. Du vet att 31 kapitel, det är ju ett kapitel om dagen, året runt. Då blir man smartare än sin medbroder. Halleluja. För att det finns så mycket av gudomlig vishet hur man ska liksom ta sig fram i livet från Ordspråksboken. Så jag vill rekommendera, ta ett kapitel om dagen. Det är jättebra läsningar. Och då upptäcker vi det här. Det är alltså kapitel 20 och den 27 versen. Vi ska ta fram några definitioner nu på människans inre. Och då läser vi följande 27 versen. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hans inre. Herrens lykta. Jag vet inte, jag tror faktiskt att det är så här att Gud som själv är ande, har ni läst det? Det är Jesus som säger det här. Han beskriver sin himmelske fader på det viset att Gud är ande. Och de som vill tillbe honom måste göra det i ande och sanning. Gud som själv är ande, han tar kontakt, inte i första hand med våra huvuden, utan han tar kontakt och vill kommunicera i vårt inre. Det är därför finns något som kallas för Herrens lykta. Förr i världen när vi körde Cooper S till exempel. Nu är en del helt sålda. Vet inte vad jag talar om, men det är en liten hundkoja som var trimmad. Har ni sett de där små engelska hundkojorna där? Då hade vi, min bror hade en sån där, han hade den bara en vecka sedan blev det skrot. Men han hade en sån här lampa på taket med ett handtag på insidan. Man kunde vrida den här sökarlampan när man var i skogen. Halleluja. Man satt in 100 watt in där och körde man i skogen. Då kunde man nästan se runt hörnet. Det var nästan övernaturligt det där. På en Cooper S alltså. Alltså Herrens lampa utforskar människans inre. Och så säger definitionen här att anden i människan är som en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Och är det inte otroligt när Bibeln säger så här. Att den som håller sig till Herren. Alltså vi som är här. Vi är ju sådana här som har. Vi har lutat oss mot Herren. Att de som håller sig till Herren är vad då? Hustru. Halleluja. Här har vi någon som jag har predikat för tidigare. Nej, hon har gått på samma bibelskola. Så hon vet mycket mer egentligen. Men vad jag vet. I alla fall till en på dem bättre. Men den som håller sig till Herren är en ande med honom. Har du hört något liknande? Alltså, sån intim koppling vi har till Gud. Det är helt oslagbart. Alltså. Att den som vill hålla sig till Jesus blir en ande med honom. Och bilden är ju alltså precis verset ovanför så står talas om att när två personer gifter sig så är man inte längre två utan man är ett kött. Och sen så svänger Paulus på allt tillsammans och säger den som håller sig till Herren är en ande med honom. Visst är det ganska intressant? Så nu kan vi ju inte gå härifrån och säga jag känner jag har lite dålig kontakt med Gud. Det beror bara på att kontoret har stängt för dagen. Alltså inte Herrens kontor utan ditt kontor. Det beror på det som pågår mellan dina öron. Eller som någon skrev på den här posten. Alltså, är Gud, verkar Gud långt borta? Vem tror du har flyttat på sig? Har ni läst den någon gång va? Det finns en sån här ordspråk va? Alltså om Gud verkar långt borta så beror det väldigt mycket på vårt sinne. På vår själ. Men det beror inte på våra hjärtan eller människans ande. För den som har blivit född på nytt är en ande med Herren. Så nu kan vi ingen av oss säga, jag känner att jag har så dålig kontakt med Gud. För att det har du inte. Du kommer aldrig få bättre kontakt med Gud än vad du har idag. Inte ens SK har bättre kontakt med Gud. Det är bara att han ser öga mot öga. Men andligt sett så har vi som har sagt ja till Jesus blivit rättfärdiggjorda genom Jesu blod. Så stark koppling med vår himmelske fader med Gud själv så har vi blivit en ande med honom. Och då är det klart att då förstår man ju att då är det kanske något annat som spökar ibland i mitt liv. Men ifrån mitt inre, i förhållande till där Gud liksom ser liksom, när han säger att vi har blivit rättfärdiggjorda, vi har frid med Gud. Det har vi här i våra hjärtan, i vårt inre. Ibland har jag haft hur mycket ofrid som helst i mitt huvud. Har ni varit med om det någon gång? Och det kommer jag in på ganska snart här. Därför att det är faktiskt så att människans ande kan veta och känna och se saker som ditt huvud inte vet någonting om. Jag ska visa några bibelord som beskriver det väldigt, väldigt tydligt, va. Men det här är själva grunden, alltså. Det finns ett begrepp i Bibeln som kallas för människans ande. Alltså inte Guds ande, utan människans ande. Varje människa beskrivs som att man har ande. Precis som Gud är ande, så är också vi skapat i hans avbild. Vi har också ande. Halleluja. Men det är inte spöke. Vi ska inte läsa det som spöke. Du vet, om du hade en gammal engelsk översättning, så talar man om the Holy Ghost. The Holy Ghost, säger amerikanerna när de predikar. The Holy Ghost is here, my friends. Det heliga spöket är här, tänker man, när man översätter det. Det låter nästan som det som var på församlingshemmet förra helgen. Men det var det oheliga spöket. Ja, jag ska inte ge mig in på allt för mycket av Harry Potter. Men det var inte, hade ingenting med Gud att göra i alla fall. Men anden, varje människa beskrivs som att det vårt inre består av ande. Och så har vi en själ och så har vi en kropp. Och då kan vi läsa på det här texten som jag tycker är väldigt fin. Romarbrevet 8:16 kan ni också läsa med mig. Där står det att anden, och nu är det anden med stor bokstav, det vill säga den heliga ande. Så står det att vittnar med vår ande. Den heliga ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Halleluja. Alltså Guds ande kommer in i människan genom pånyttfödelsen och kommer in i vår ande. Och därför finns det ett samvittnande. Man kan säga här vittnar, det betyder liksom att det är liksom amen från två håll. När jag predikar är det oftast bara amen från ett håll. Ja, det är att jag själv säger amen lite nu och då. Men när man blir frälst, när man blir född på nytt, då är det amen här inne och amen i himlen. För att anden, den helige, alltså vittnar eller samvittnar, liksom det är samma liksom vittnesbörd från den heliga ande och från människans ande, för nu har man blivit förenad och blivit ett. Och det är bara fint att upptäcka det här, att vår ande och Guds ande har blivit förenad till en oskiljaktig förening. Och det är det Paulus säger när han säger att det finns ingenting som kan skilja oss från Kristi kärlek. Och han drar hela listan på hur det här livet kan vara. Fara, nakenhet och svärd och förföljelse. Allt det där kan ju drabba oss som utvärtes människa. Men som invärtes människa så finns det ingenting som kan skiljas från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och vi läser ett ord till också som bara definierar det här lite grann. Det är första Korinthierbrevet 2:11. Här tycker jag är väldigt intressant. Därför det här står det så här. Vem vet vad som finns i människan? Det skulle man gärna vilja veta. Vem vet vad som finns i människan? Och så står det, utom människans egen ande, så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Och här finns det på något sätt en slags vägg som inte du och jag kan komma över. Vet, en del de tänker så här, ja men du, den där personen, han har en profetisk gåva, han kan säga mig någonting. Han kan ge mig ett ord från Herren. Men det kan man inte. Jag kan inte ge Per Olof ett ord från Herren. Om inte Herren råkar låna ut sina gåvor till mig. Och jag får vara en kanal. För jag har ingen aning vad som pågår i den människans liv. Utom människans egen ande. Och här finns det liksom en gräns och en spärr. Det är som en slags integritetsspärr. Som vi inte ska klampa in i. Det finns bara en som har den ingången. Och det är Guds ande. När man har blivit född på nytt, född av Guds ande, så då finns den här kopplingen in i vårt inre. Men jag tog bara de här fyra texterna för att beskriva att det står faktiskt talas om att det finns Guds ande och människans ande. Och det här ska vi inte varken blanda ihop eller dra isär. Utan vi ska förstå att det är två separata storheter. Den största delen är naturligtvis den heliga ande som kommer för att bo i våra hjärtan eller bo i vår ande, bo i den inre människan. Och då vill jag bara använda två definitioner till också för att vi ska liksom känna att vi hamnar på rätt plats här. Och det är andra Korinthierbrevet 4. Och det här brukar vi läsa ibland när vi har begravningar och vi saknar vänner som har gått före till himlen och så vidare. Då brukar vi läsa den här, men det är bara två uttryck här som vi ska påminnas om. Ni känner igen det här direkt, jag läser det här. Andra Korinthierbrevet 4:16. Paulus, han säger så här, och han vittnar om den här tidens lidande. Han vittnar om kroppens bräcklighet. Han vittnar om de nedbrytande krafterna i tillvaron och så vidare. Men han säger ändå så här: därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Så att nu skulle jag vilja bara försöka definiera lite grann vad är det som är vad. Människans ande skulle vi också kunna säga som synonym till människans ande, den inre människan. Vad är människans ande? Jo, det är den inre människan. Det finns en yttre, bullen, känd. Halleluja. Ja, Balshoj säger ryssarna, det är liksom stor. Och det är den yttre, va? Det är bullen, va? Man känner igen. Det är den yttre människan. Men människans ande kan också definieras som den inre människan. Och då tycker jag att det känns lite mera så att man kan få tag i det hela. Så man inte tänker liksom att jag är en ande som är någon slags svävande, flummigt närvaro eller kraft i tillvaron. Eller ni vet att det finns många definitioner på anden, alltså den heliga anden, som vind och vatten och sol, vind och vatten. Det är liksom hela skalan. Det kan bli väldigt svårt, va? Men om vi tänker oss att den inre människan är människans ande, då blir det lite mer begripligt att det finns faktiskt också en människa som ser ut likadan på insidan som han på utsidan. En del ser glada ut, en del ser, oj, inte en till av samma modell. Men det är faktiskt så att den inre människan är likadan, ser likadan ut som den yttre människan. Om ni inte tror mig får ni tro Jesus. Hur många lovar? Jag ska tro. Om Jesus säger det, ska jag tro vad du säger. Ja, nu kommer det strax att få se det. Att det var så alltså. Petrus använder en annan definition. Han använder inte bara den här yttre och inre människan som Paulus använder, utan den här tycker jag är väldigt fin. Nämligen Petrus, han skriver till kvinnor. Och så skriver han om vad som ska vara fokus i deras utsmyckning. Ja. Och det är sådana här texter som har missbrukats hur många gånger som helst genom tidsåldrarna av pastorer och män. Men så här står det, utan tillägg och utan avdrag alltså. Er prygnad, systrar, ska inte vara något yttre. Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycket eller fina kläder. Det blir liksom bara lindexnivån. Nej. En del har läst den här texten som någon slags förbud. Det är en slags förbudslista. Den får inte vara. Men jag tror inte att det är en förbudslista, utan jag tror att Petrus, han beskriver egentligen vad är det som är viktigt inför Gud. Sen kan det vara något annat som är viktigt för dig. Vad som är viktigt för mig och för oss. Men vad som är viktigt för Gud, då säger han så här: utan hjärtats fördolda människa, med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Nu läste jag Bibeln alltså, rakt av. Er prydnad handlar inte om fokus på det yttre, utan fokus på det inre. Och så säger han, det finns någonting på insidan som kallas för hjärtats fördolda människa. Smyckad med den stilla andens, en mild och stilla ande. Detta är mycket dyrbart i Guds ögon. Läs nu inte det här som någon slags förbudstexter, utan det är liksom bara ett exempel på vart fokuset ska vara i våra liv. Ni vet att den där skönheten man en gång var förälskad i har blivit äldre. Nu är jag på hardis, va? Halleluja, har blivit äldre. Halleluja. Och den där atletiske gentlemannen, ni vet, som gjorde 11 blank på 100 meter. Som han en gång blev så imponerad av skolans liksom friidrotts champion och så vidare, som alla flickor tyckte var så otroligt. Liksom, efter en tid så har ju åldern och utvecklingen eller avvecklingen gjort sitt. Och då finns det någonting på insidan som består eller som kan utvecklas vidare. Någonting som kan bli vackrare, mer skönt, mer ljuvligt år för år. Och är det inte underbart när man möter sådana här gamla, kristna, genuina, helgade syskon som har den här inre utstrålningen, inre resningen. Jag har träffat många sådana under mitt liv och som man beundrar dem. Man blir förälskad i dem. Man bara känner liksom att det är någonting så. De har vandrat med Jesus och de har följt honom och de har helgats. Och så är de liksom, de är som kristinnor. Och det har att göra med det inre. Man har alltså smyckat och man har fyllt och utrustat och helgats till den inre människan. Så här har vi två uttryck alltså. Yttre, inre människa och hjärtats dolda eller fördolda, som det står i gamla översätt. Hjärtats fördolda människa. Så när vi säger så här att människan är ande, då är det ju lite tydligare och klarare att förstå att det finns någonting här på insidan som kallas för en människa, en person. En personlighet som är hjärtats fördolda människa eller den inre människa. Och det här hjälper oss oerhört mycket. För jag tror att om vi skulle kunna liksom särskilja lite grann och samtidigt koppla ihop helheten, då tror jag att det skulle bli enklare för oss att liksom utvecklas som kristna. Att vi skulle kunna känna att ja, men om jag matar den här vita kaninen, så kommer den att bli större och bättre än den svarta kaninen. Det var ju en indian som kom från naturfolket och blev frälst, och så var någon som frågade hur det var med hans kristna liv, och han sa att det var en kamp. Hela mitt kristna liv är en kamp. Det känns som att jag har två hundar i mitt inre som slåss med varandra hela tiden. Den ena är svart och den andra är vit. Och då frågar man, ja, men vilken hund är det som kommer att vinna då? Då tänkte man ju, det må ju vara den vita ändå, för vita låter ju bättre än en svart hund inom sig. Och då sa han så här, indianen, ja, den som får mest mat är den som kommer att vinna. Alltså det har inte med färgen att göra, utan det har att göra med vilken riktning jag vill gå med mitt liv, vad jag överlåter mig till lite grann. Får läsa ett par texter till, bara för att beskriva någonting ganska intressant. Nu ska jag läsa en text som sällan eller aldrig, tror jag. Jag har aldrig hört någon på 35 år som har talat över den här texten. Därför tänkte jag tala över den några minuter här. Och då blir jag då liksom ett undantag. Och då så här står det, 1 Petrus 3, 18 och 20. Nu ska vi gå liksom in här på de djupa områdena. Det här står det. Så led också Kristus en gång för våra synder. 1 Petrus 3, 18-20. Rättfärdig led han i det orättfärdiga stället för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För den som den gångna tiden hade varit olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten. Halleluja. Har du hört någon predikande över den texten någon gång? Jag ska inte göra det heller. Jag ska bara ta ut ett litet uttryck. Här står det om andar som är i fängelset. Och när man läser det kan man tänka, liksom, nej, det verkar väldigt skumt det här. Nu är vi ute på verkligen liksom diffusa, flummiga områden. Det finns andar i fängelset. Men om vi istället tänker att de här andarna är människoandar, eller människans ande, som är den invärtes människan eller den fördolda människan, då blir det lite enklare att ta det till sig och förstå. Jesus proklamerade alltså sin seger för alla de människor som hade dött i gamla testamentet. Han utropade sin seger. Han blev levande jord i anden. Och så utropade han sin seger för alla de här som dog under gamla förbundet och under Noas tid alltså. De andarna som var i fängelset, för de som var olydiga i den tiden, de fick höra evangelium om Jesu seger. Så är det en del som frågar, ja, men blev de frälsta? Det vet man inte, för det säger inte texten. Utan han säger bara här, 8 personer blev frälsta. Det låter inte som så evangelistiskt liksom att säga 8 blev frälsta. Tänk om att säga det. Alla i gamla förbundet här blev frälsta på grund av att Jesus predikade för andarna. Men det står inte så. Utan det står bara att han förkunnade, han proklamerade. Ordet förkunna, predika här, det är liksom att utropa någonting. Och jag skulle tänka mig att det var sin seger som utropades där. Men därmed så står det att det var 8 personer, Noa och hans familj, som blev räddade genom vatten. Och där är ju den, kan man säga, den negativa sidan. Ska vi bara ta oss över till den positiva sidan, sen ska vi ta en paus här. Då går jag till Hebreerbrevet 12, vers 22 och 23. Det finns också andra andar, inte bara de som var fängslade under gamla förbundet, utan det står någonting också som jag tycker är så positivt här. I 12 kapitlet Hebreerbrevet så står det så här, 22 versen. Ni har nu kommit till Sions berg och till den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Vi har kommit till andarna hos de rättfärdiga som har nått fullkomningen, alltså fullkomnandet. Här används samma uttryck igen. Petrus använder, och här i Hebreerbrevet, om det är Paulus som har författat, det vet man inte riktigt. Många tror att det kan vara Paulus som har skrivit Hebreerbrevet. Jag ska kolla upp det när jag kommer hem. Det är några av de frågor jag har på min lista. Halleluja. Hur var det egentligen? Var det du eller var det Petrus som skrev Hebreerbrevet? Det måste man få reda på någon gång. Vad man kan upptäcka är att samma uttryck används. Alltså här, Petrus han talar om andar i fängelse, och Paulus, eller vem det nu är i Hebreerbrevet, talar om andar som är rättfärdiga, som har nått fullkomlighet. Och då förstår man att här har vi de heliga i Gamla testamentet, de heliga som har gått före hem till Jesus. Så här beskrivs det, antingen andar i fångenskap i dödsriket eller som rättfärdiga andar. Det är liksom de här två destinationerna. Och det är ju inte alla riktigt som känner sig så lyckliga med att det finns två slut. Evan, kommer du ihåg att vi satt nere i husvagnen, och ni andra, ni gick hem efter ett tag, men ni skulle ju ändå inte sova kvar där. Så. Och Esko och Evan for hem, och jag satt kvar med en holländare i husvagnen som vi hade bjudit in. Som kom han på cykel eller vad gjorde han? Liftan eller hur? Han har fått skjuts ner. Till Malmö, ja. Du förstår. Och han var så trevlig, han var så fin. Men han var en riktig New Age-are, vet du. Han var troligtvis utsänd från organisationen Summit Lighthouse. Den mest läskiga, kusliga, demoniska, nyandliga rörelsen du bara kan tänka dig. Och vi frågade honom, du vet hur jag är, vet du. Så jag sa, ska du följa med på en fika? Ja, sa han. Så han kom där och vi satt där och pratade och så här. Och ju längre, så senare timmen blev desto läskigare och läskigare. Blev liksom, det kom det fram vad han egentligen var för någon. Och så var han riktigt stor för. Och så sa han att det som jag har mest av allt problem med i din tro, i ditt tänkande, är de här dubbla utgångarna. Alltså att det finns en utgång där några går förlorade och det finns en utgång där andra blir frälsta. Det kan jag inte acceptera. Och då menar man ju på att Gud är ju kärleken. Och Jesus var ju fantastisk. Han var ju liksom en av de allra högsta messiasgestalterna i historien. Men det finns ju andra messiasgestalter också, menar han på. Och Jesus var en av många messiasgestalter och så vidare. Men det här med att ha dubbla slut, vet du, att några går förlorade, nej, det gick inte. Det gick liksom inte att för honom att ta in och ta till sig. Men ändå finns det väldigt tydligt i Bibeln. Det talas om andar som hålls i fängelse i dödsriket. Och det talas också om det rättfärdigas andar som har nått fullkomlingen. Och när man läser de här uttrycken andar, så ska man inte tänka att det är någon slags spöke eller någon moln eller någon närvaro. Utan det är helt enkelt den inre människan. Hjärtats fördolda människan som lever vidare. Kroppen, mina vänner, är egentligen ett fängelse som vi tvingas vara i. Och det här fängelset rostar och det här har vi ett knä som börjar rosta och så här, man skulle behöva en riktig oljedos här och så vidare. Vi har våra krämpor och det bryts ner, säger Paulus, va. Men när det här bryts ner och vi går i, när tråden brister och vi går in i evigheten, då är människan den fri. Då är den invärtes människan fri att gå till den som man redan älskar, tillber och tjänar. Är inte det bra? Jag tycker det är fantastiskt bra möjlighet, va. Och därför, mina vänner, så är det så här. När Jesus säger till Nikodemus att om en människa inte blir född på nytt, så kan man inte se eller komma in i Guds rike. Då är det som en slags oöverkomlig liksom vägg och spärr. Alltså blir man inte född på nytt, då kommer man inte in i Guds rike. Man kan inte se Guds rike. Och det skulle ju vara fruktansvärt om liksom synd och orenhet skulle liksom komma in i det här riket. Det vore ungefär som att synd och orenhet skulle återkomma in i himlen och orena själva himlen. Det vore ju hemskt om liksom syndare som jag skulle kunna komma in där. Det vore ju fruktansvärt. Då är det inte i himmel längre. Och därför så har Gud gett oss evangelium. Och genom den heliga ande och genom Guds ord, vi mixar det här tillsammans med vår egen respons och tro, så blir man född på nytt genom Guds ande. Och min inre människa får liv. Halleluja. Får kontakt. Blir upprättad. Och jag får en total gemenskap med levande Gud, så att ingenting kan skilja mig. Och därför vill jag säga det innan vi då tar den här lilla pausen. Att den invärtes människa, mina vänner, den är lika verklig och lika påtaglig som den yttre människan. Om ni tycker jag är bullrig, så är det så att på insidan är det likadant. Halleluja. Det är liksom, det är lika påtagligt det som finns här på insidan som det som finns på utsidan. Den personlighet man är, den är man också samma personlighet på insidan. Och det är därför som är det så intressant att när man börjar särskilja vad som är känsla, tanke, vilja, förnuft, resonemangsförnödenheter och vad som är människans ande, då börjar man upptäcka, ja. Tänk om jag hade lyssnat lite grann, inte bara på mitt huvud, utan även lyssnat på mitt hjärta. Ni vet att det finns någon som skriver hela slagersånger om det. Om du lyssnar på ditt hjärta får du frid av ro. Och det är faktiskt sant att alla människor har ett samvete som anklagar eller frikänner. Och när Kristi blod har renat våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden, då finns det liksom ett samvetande med Gud här på insidan. Och jag märker att ibland vet jag saker i mitt inre som jag inte har liksom fått information om till huvudet än. Sen kanske man får höra det skvaller i vägen. Eller något sånt här. Då får man höra, jaha, var det så? Ja, det visste jag redan. Har du märkt det? Att ibland när du hör saker och ting, så finns det någonting på insidan som du egentligen kan bara säga. Ja, jag har haft en känsla av det. Man brukar tala om magkänsla. Det där är intressant, för att man kan ha en magkänsla att det här kommer inte gå bra. Och det är den man ska börja lyssna på. Det är den man ska börja vara lyhörd för. För Gud, han talar liksom inte alla gånger, hallå, Holger, Barnhemsgatan 7A. Utan han manar mitt inre. Han vädjar i mitt inre. Herrens lykta, den liksom söker genom innandömet där. Och det är där man kan också veta och se saker och ting, känna till, som inte ännu huvudet vet om. Och det här är jätteintressant. Det skulle vara roligt bara ha någon gång och bara be att allesammans berätta om saker och ting som att man har haft en aning på något sätt. Man känner någonting på insidan. Man kanske till och med vet någonting på insidan. Och än har du liksom inte fått liksom, intellektet har inte riktigt, hissen har inte riktigt gått ända upp. Om ni förstår den bilden. Man säger hissen är kopplad här nerifrån och den är på väg uppåt här, och man känner liksom, det är något på gång, jag vet inte riktigt vad det är, och så till slut så når det intellektet och så vidare, och så ser man. Och så här, om jag gå tillbaka lite i mitt liv och titta på olika händelser, olika tider och olika skeenden, så har jag faktiskt ganska ofta haft någon känsla här på insidan som har varit bu eller bä. Och varje gång jag har följt den känslan så har det varit rätt och har det funkat. Och varje gång jag har ignorerat den så har jag fått en käpp i framhjulet på cykeln och 11 skrubbsår på näsan. För att då händer såna här saker, va. Men jag ska bara citera. Ni behöver inte läsa de här. Jag ska bara citera de här två texterna och sen så tar vi pausen. Paulus säger så här. Apostlagärningarna 27 och 10. Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld. Och medföra stor förlust, inte bara av last och skepp utan också för våra liv. Paulus, han säger, jag ser att den här sjöresan, den kommer att bli det tuffaste vi kommer att vara med om i hela vårt liv. Hur såg han det då? Var det för att han såg att vinden började bli hård eller? Nej, det tog flera dygn innan någonting syntes på utsidan. Han såg någonting i sitt inre. Han hade en inre uppenbarelse. I sin ande hade han en uppenbarelse om det här blir vedervärdigt. Och längre fram får han ju också ett budskap från en ängel som var utsänd från den Gud som han tjänar. Så får han vittna om den Gud jag tjänar sänder sin ängel. Han säger, det kommer att gå bra. Ingen kommer att gå förlorad. Skeppet och lasten, det kommer att gå skogen. Men ingen kommer att drunkna. Alla kommer att klara sig. Men innan dess har han redan varnat dem. Och sen skulle han ju kunna säga då, vad var det jag sa? Det är så jag känner ibland. Vad var det jag sa, bullen, om du hade lyssnat? Ja, eller ofta säger tvärtom, bullen brukar säga så. Men alltså, man kan veta och känna till och se saker i sitt inre som intellektet, huvudet. Det kan se hur bra ut som helst. Och jag tänker, det finns ju 1000 lappar att tjäna här, mina vänner. Jag menar, om du visste att det blir halva reapriset. Min fru har rätt så utvecklat. Man kan ju vara mer utvecklad på vissa områden och underutvecklad på andra. Alltså, om du visste att det blev halva reapriset, så kan du ju bara, om du bara har lite is i magen, så kan du ju gå lite senare. Så där hänger din 46an kvar. Förr hängde alltid min 46a kvar, vet du, för att det var alltså ingen människa på jorden som hade så liten kostym storlek som jag. Nu hänger de fortfarande kvar. Jag kan inte komma i dem längre. Och så jag tänkte läsa ett ord till också. Efesierbrevet 1:18. Han säger så här. Paulus ber för församlingen. Jag ber att era hjärtans ögon ska upplysas, så ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rik på härlighet hans arv är bland det heliga. Alltså, vi har ögon på insidan. Vi har öron på insidan. Vi har allt vad vi behöver för att se, fatta och förstå, om vi bara kan bli lite mer medveten om den andliga människan. Om vi kan utveckla den andliga människan i oss. Om vi kan svälta ihjäl vårt kött. Svälta ut vårt kött lite mera. Och istället föda den inre människan. Och ni vet, jag brukar säga det åt en del, att jag nästan hör hur det skriker och hur det ropar. Liksom, hunger, hunger, hunger. Och så sitter man bara, vet du, chips och cola, vet du, tips extra, vet du. Och så föder man bara den yttre människan, vet du. Och det är ju gott. Men den inre människan, hunger, hunger, hunger. Hunger efter Guds ord. Hunger efter bön in i anden. Och så sitter man där bara, stoppar i sig. Och jag tror, mina vänner, att vi har utbildat våra hjärnor och vårt intellekt på bekostnad på vår ande. Och därför ser det ut som det ser ut. Det kan ju ni prata lite om nu här när vi går ut i vårat lilla kafeteria och tar en paus. Ja, pris är Gud. Amen. Vi ska fortsätta lite grann och ska ta några tag till omkring detta med samvetet. Detta känsliga och viktiga instrument, om vi kan använda det uttrycket. Alla människor har ett samvete. Någon sa, har mycket på sitt samvete. Men man kan ha mycket både på och i sitt samvete. Men framförallt så har alla människor ett samvete. Man behöver inte vara frälst för att ha ett samvete. Alla har ett samvete. Men det är också skillnad när samvetet blir renat. Enligt Hebreerbrevet så är det så att Jesu blod renar våra samveten. Halleluja. Man kan säga att det blir rent mjöl i påsen. Och sen från det, den stunden kan samvetet bli det känsliga instrument som kommer att vädja och tala till oss och vägleda oss. Den helige ande kommer att vittna i vår ande, eller mera preciserat i våra samveten. Samvete betyder egentligen samvetande. Man vet någonting, men man vet det bara tillsammans med någon annan. Det är som en hemlis. Samvetets hemlis med Guds ande. Det är det som är kopplingen som vi har här. Och jag skulle vilja läsa från Romarbrevet. Ni vet att vi brukar få den här frågan ibland. Och jag tycker den är viktig också att ta upp. Va? För det visar just på det här betydelsen av samvetet. En del människor ställer ju den här frågan till oss som kristna. Hur är det nu med alla de som inte har fått höra om Jesus? Hur blir det med dem? Du vet att många är ju angelägna om de andra. Inte om sin egen själ. Inte om sitt eget andliga väl. Om man liksom, jag försöker liksom zooma in. Hur ska du själv ha det med Jesus? Så säger man, ja, men hur blir det med de här alla som inte har hört om honom då? Och så har man väldigt mycket. Och det finns ju ett ganska tydligt svar på det. Om du följer med mig i Bibeln till Romarbrevet 2. Så beskrivs det väldigt väl hur det kommer att vara. Om de kommer att gå förlorade eller om de kommer att bli räddade och så vidare. Det beskrivs i de här texterna. Det är Romarbrevet 2 och 12-16. Det andra kapitlet Romarbrevet 12-16 versen. Och då säger Paulus så här. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Alla som har syndat under lagen, alltså de som kände till lagen, kommer att fördömas av lagen. Ganska logiskt. Alltså de som inte har hört talas om 10 Guds bud kommer ju inte bli dömas med den mallen. Vad gjorde du av andra budet? Ja, det har jag ingen aning om. Men däremot de som hade en aning om det. Det vill säga till exempel västlänningar som är både barndöpta och konfirmerade och har bibel. Och har bara slå på tv så kan man se gudstjänster och höra predikningar. Vi kommer ju naturligtvis få en hårdare dom. Det är egentligen det som han säger här, va? För han säger så här, det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan det är lagens görare som ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det en sin egen lag fast den inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärta. Notera detta. Hedningar alltså, de vittnar om att det som lagen kräver egentligen redan är nedskrivet i deras hjärtan. Och så förklarar han det så här. Om detta vittnar också deras samveten. Och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska så visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Paulus han säger här att de som har hört evangelium kommer ju naturligtvis att få liksom ställas inför, vad gjorde du med min son Jesus Kristus? Honom som du hörde om, han som sändes till jorden och du hörde förkunnelse och evangelium. Man blir liksom dömda. Alla människor blir dömda efter den mall som, och den situation som man har stått i. Så de som har haft lagen, den judiska lagen och buden, de kommer naturligtvis ställas emot den. Och så säger han så att egentligen är det så att det finns väldigt många människor som gör lagens budskap. De lever lagens budskap utan att de ens har läst om det. Och det är ganska intressant att man kan åka till primitiva, så kallade primitiva stammar och kulturer. Och inte alls hitta den omoral och etniska upplösning som vi har i vår upplysta värld. Och då säger Paulus att egentligen är det så här att har de följt sina samveten så är det okej. Då är det nog. Har de däremot gått emot sina samveten. Och ni vet ju hur det är att alla ni som har gåvan som Bibeln kallar för barn. Ni får ju den här frågan ibland. Och jag har fått det ibland när man har jobbat med ungdomar. Är det okej för mig att lyssna på den här musiken och ändå vara kristen? Har ni hört sådana frågor någon gång? Är det okej, Holger, att liksom läsa det och göra så och så och ändå kunna vara frälst? egentligen så brukar jag säga, det vet du redan svaret på. Du vet redan att det inte är okej. Men nu vill du gärna att din ungdomsledare ska säga, det är okej. Att göra vad ditt samvete redan har sagt här på insidan, det är inte bra. Men det är ju lättare att göra det för att ungdomsledaren har ju godkänt. Eller mamma har godkänt. Man går till mamma och säger, pappa har godkänt. Och då säger, ja men har pappa sagt det? Då är det okej, vet du. Så går man sen till pappa och säger, mamma sa att det var okej. Du vet, visst är man, du märker att jag är högutbildad. Halleluja, jag är riktigt duktig på att vara, det kan bli ganska utstyrhet ibland. En del av er har ju lång erfarenhet av det här, hur det kan vara. Men egentligen är det så att vi alla har ett samvete, alla människor har ett samvete. Och följer vi samvetet så kommer det gå bra för oss i livet. Så är det, egentligen så, oavsett om du är frälst eller inte. Så kommer det gå bra för dig i livet, va. Och du blir ju inte så att säga ställd inför rätta för någonting som du aldrig har hört talas om. Och därför är det skönt att veta att det är Gud som är domaren och inte Holger. Vem som kommer bli räddad, vem blir frälst och vem blir inte frälst och så vidare. Det är liksom inte min sak. Men det intressanta är att det finns människor som gör precis vad lagen och vad budordet egentligen kräver. Och är tänkt, för det är Guds plan med människan. Fast de inte ens har läst det. Hur kan de göra det ändå? Jo, det är för att de har följt sina hjärtan. De har följt sina samveten. Men det finns andra som inte har följt sina samveten. Och nu ska jag läsa en text som är väldigt allvarlig. Och det är första Timoteusbrevet 1:19. Så här säger Paulus. I tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tro. Mycket allvarlig text. Första Timoteusbrevet 1:19. Han talar liksom om det goda exemplet här. Om hur vi ska leva, hur vi ska kämpa trons goda kamp. På grund av de profetord som har blivit ut och talats över oss. Vi ska göra det i tro och med ett rent samvete. Och så säger han, det finns somliga som inte har varit så noga med det rena samvetet. Och på grund av att de inte har varit noga med det rena samvetet, så har de lidit skeppsbrott i tron. De är inte med längre. Deras andliga resa har gått till botten. Samvetet, mina vänner, är jätteviktigt. Våra samveten. Och då kan man säga så här. Det märker ju att här har vi ganska olika förhållanden. Och det är intressant att jag inte behöver gå i någon annan skor. Utan var och en vandrar sin väg fram. Och det var någon som sa, det var tur att man inte behöver liksom jämföra sig med andras människors kallelser och uppdrag. Och det är faktiskt så att om jag skulle försöka gå in i deras kallelse och uppdrag, så skulle det vara som när David fick på sig Sauls rustning. Du vet, han blev ju, han som var så smidig och smärt och bara tog en slunga och sköt en pil och han liksom gjorde vad som helst. Han blev som en... Och sen sa han, det här går ju inte alls, det funkar inte, jag kan inte slåss mot denna gigant i min Sauls rustning. Utan jag är ju van med, jag plockar några stenar ur bäcken, ja. Och så tittade jag bara, jaha, 43 meter. Och sen en enda. Tänk att de tog 5 stenar, men behövdes bara ett Guds ord. Halleluja. Så är det tvärtom för mig. Jag skjuter 5 Guds ord och missar. Men inte David. Alltså, det här är någonting som jag vill betona när vi talar om den inre människan. Att vi ska vara lyhörda för den här vädjande stämman här på insidan. Du vet, om man tvättar fötterna med sockarna på. Har ni provat någon gång? Bosse? Nej. Alltså man gör den rätta grejen, men ändå så känns det fel på något sätt. Har ni varit med om det någon gång? Man gör det som är rätt och riktigt, va? Det kanske behövs tvätta fötterna. Men det känns ändå fel på något sätt, för man har ju sockarna på sig. Det är något som inte riktigt stämmer här, va? Är jag för djup här nu? Alltså, det är väldigt viktigt, mina vänner, att när vi känner någonting här på insidan, det skrapar lite här på insidan, det gnisslar lite här på insidan, att vi lyssnar på det här gnisslet och tar vara på det och säger, Holger, nu får du hejda det faktiskt. Nu är det på väg åt fel håll, va? För samvetet kommer att tala till oss, antingen frikänna eller anklaga. Antingen är det ett grönt ljus Eller så är gult blinkande lyse. Eller så är rött lyse, då vet man. Vi ska inte till Makedonien i alla fall. Vi försökte in i Makedonien, det gick inte. Jesu ande tillät oss inte att fara in. Du vet, det vart jag har bara sagt. Upp portar! Jag bara skulle jag försökt banka ner dem. Men det var ju faktiskt så att Kristi ande var det som inte lät dem komma in i Makedonien. Så här gäller ju att vara ledd av Guds ande. Och inte bara gå på i ullstrumporna på det sättet. Vi ska vara rädda om vårt rena samvete. Följa samvetets röst omedelbart. Jag har varit med om sådana tillfällen när... Har ni varit med om att det har blivit irritation någon gång? Och det blir fel. Jag glömmer aldrig ett bönemöte i Östersund som... På min jag jobbade på en kristen arbetsplats, en kristen bokhandel. Vet att alla böckerna var ju frälsta. Vi kallade det för en kristen bokhandel. Till och med pianot var frälst och gitarrerna var ju kristna. Och, det var en sån miljö jag befann mig i, vet du. Men så han som ägde butiken, han hade ett sånt där humör som ibland liksom... Det var, stubinen var kort och sådär va. Men han hette Alfred, eller Alfredo kallas han för. Han såg ut som en... spanjor fast han var norrlänning. Det är lite konstigt. Men i alla fall, Alfredo, en gång på ett bönemöte, förstår ni, när vi hade bett en stund på bönemötet, då kom han krypande så här på den tiden var vi på knä. Då kom han i en av gångarna så här, Alfredo, du skulle ha sett det här, vet du. Och så liksom kom han in här, så körde han in här till person nummer 3, det var jag som satt där. Han gick på alla 4 mellan gångarna, så kom han in till person nummer 3 där så han Holger, förlåt. Jag tänkte, förlåt, vad är det nu då? Ja, då kom jag, då förstod jag vad det var. Han hade ju blivit jättearg på jobbet. Halleluja. Så sa han, förlåt. Och så sa jag, är det ingen fara, det är klart. Det är mänskligt att fela, men det är gudomligt att förlåta. Så vi kramade om varandra. Och sen så... ja, han var ju i alla fall 75-80 år. Halleluja, nu vet jag inte vad som kommer hända här i eftermötet idag. Om det är någon som kommer mitt i gudstjänst på alla 4 här och så vidare. Men det var så att det var ingen liksom. Ingen som såg ovanför ryggen, utan alla var på alla 4 på det sättet. Så att det var ganska på den tiden var det mer normalt att gå på alla 4. På bönen. Vad håller jag på med nu för någonting? För ämne? Jo, jag talar om samvetet. Han hade ett väldigt, väldigt känsligt samvete. Och han var rädd om det. Så när han fick, det hände flera gånger. Jag var där i 3 års tid och det hände åtminstone en gång per år. Att han kom och bad om förlåtelse. Jag bad aldrig om förlåtelse. Men för att vi var så olika som personer och så vidare. Och nu förstår jag att han hade lite mycket jobb med mig. Men i alla fall, han hade ett känsligt samvete. Och jag måste säga, han var äldstebroder i församlingen. Och han var en sån där som när han bad i församlingen, vet du så... Så upplevde man att himlen öppnade så. Men han var lite hetlevrad, så det kunde gå snett. Och man förstår det säkert hemma i relation med hustrun och så vidare, att det kunde bli irritationer. Men han var jättemån om sitt samvete. Och det ska vi vara. Nu ska jag läsa en text som beskriver det här, hur viktigt det här är. Och då går jag till Ordspråksboken, denna fantastiska vägledning vi har när det gäller det som är viktigt i livet. Sen står det i 4:e kapitlet, den 20-23 versen. Och jag hämtar den här texten från 1917 års översättning. Som är min favo i vissa situationer, så är det här absolut min favo. Men det här tycker jag är fint beskrivet. Ordspråksboken 4:20-23. Min son, börjar det. Akta på mitt tal. Böj ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Och så kommer det här. Bevara dem, alltså mina ord, i ditt hjärtas djup. Alltså plantera Guds ord i den inre människan, i anden, människans ande. Och så står det. Ty det, mina ord alltså, är liv för en var som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Så kommer den här förmaningen som jag vill bara skicka med. Framför allt vad som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Alltså här är det väldigt, väldigt starkt betonat på hjärtat. Det viktigaste, det är att vi bevarar våra hjärtan. Oavsett vad som händer. Det är mänskligt, vi är människor. Vi, Vi stöts och vi nöts och vi blöts och vi ska liksom leva livet tillsammans här. Ibland går det fel, ibland går det snett och ibland faller vi och ibland kör det ihop sig och ibland kraschlandar vi. Men bevara ditt hjärta. Vi ska vara rädda om vad som kommer i våra hjärtan. Om vi smutsar ner oss med händerna, det är inte så farligt. Men smutsa inte ner ditt hjärta. Smutsa inte ner den inre människa. Bevara framför allt vad som ska bevara. Bevara ditt hjärta. Och det tror jag är. Alltså man kan också. Om man då liksom. Om man får sådana här signaler. Man känner på sig att man behöver göra någonting. Kanske en förändring eller något sånt här. Man känner att det här som jag gör inte är liksom bra och välsignat. Och men man ignorerar det. Vad kommer att hända? Jo, man kommer att bli mer och mer lomhörd. Det som jag just nu har en vaxpropp på det här örat. Så att jag brukar vända den här när vi sitter och äter mål. Så brukar jag vända den här sidan till. Nej då. Men när man åker bil till exempel. Vi var iväg med 3 gånger Kjell och 2 gånger Bosse och 1 gånger Holger. Och 1 gånger. 1 gånger. 1 gånger Kent. Halleluja. Kent och jag, vi var överens om att det räcker med 1 Kent och 1 Holger. Men 3 Kjell kan vi klara. Vi var ute och reste, vi åkte bilden förra lördagen här. Och de pratade i baksätet, vet du, det var vägbrus. Och man kör ju en Ford, vet du, man må ju ha nåd, vet du, av Herren. Och så var vatten i örat och så vidare. Så jag kan säga, jag hörde inte mycket vad Bosse sa. Halleluja. Bosse, han kom ett inlägg med jämna mellanrum och jag sa ja, ja. Halleluja, tack Jesus. Ja, så om vi alltså ignorerar den här känslan vi har på insidan, om vi ignorerar den här skrapningen som känns som att hallå, var uppmärksam, håll ögonen öppna, nu är det något på gång. Om vi ignorerar den känslan, rösten, så börjar vi tappa hörseln. Och om vi tappar hörseln tillräckligt länge, i den grad, så kan vi bli som Paulus säger, för han säger, vi blir brännmärkta i våra samveten. Och då kommer vi att lida skeppsbrott i tron. Och det är det som har hänt en del av våra vänner. Att de lider skeppsbrott i tron. Inte på grund av att de har fallit och syndat. Så det är inte det som ställer till, utan det är, man har inte varit rädd att bevara sitt hjärta. Och det här är någonting som vi behöver tänka på. Det är inte vad jag gör med händerna. Det är inte vad jag gör med huvudet, mina tankar. Utan det är liksom här nere. Vad vi tillåter släppa in i våra liv. Så jag skulle vilja säga då att om vi då bevarar våra hjärtan. Så kan vi faktiskt också utveckla ett lyssnande. Vi kan börja upptäcka att anden, den heliga ande, manar och vädjar i vårt samvete med samvetets röst. Och så kan vi bli ledda av anden. Vi kan få uppleva det här fantastiska, att de här små liksom små vardagssituationerna. Per-Olof, han brukar vittna om det här ibland, och det är så intressant att bara märka hur en människa i arbetslivet kan känna att Gud kan leda och göra saker som egentligen är helt onaturligt för en elektriker till exempel att göra. Man vet som elektriker det är helt fel, ändå följer man den här maningen och så är det fixat problemet. Det är någonting för dig, Bosse, att bita i. Halleluja. Alltså, att man kan få uppleva en, liksom, en ledning. Och man kan känna, liksom, ja, där har jag frid inför. Och då kan man också våga gå vidare. För att man vet här på insidan. Det kan vara en konflikt här uppe. För man vet inte, hur ska det ordna sig? Jag menar, Maria, när hon fick budet från ängeln att hon var benådad mer än någon annan kvinna på den här jorden. Då, klart, då ställer hon den här frågan. Hur ska det gå till då? Jo då. Nej, nu ska du föra hur det går till. Den heliga anden ska komma över dig. Överskygga dig. Och så är det. Att vi kan uppleva att anden börjar mana och vädja till våra hjärtan. Och jag tror, mina vänner, att om vi skulle göra vad ordspråksboken. Det här är egentligen det jag läser. Det är Guds recept för ett framgångsliv. Framgångsrikt och hälsosamt liv. Min son, akta på mitt tal. Böj dina öron till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara med ditt hjärtas djup. För det är liv för en var som finner dem eller behåller dem. Och en läkedom för hela din kropp. Framförallt vad du ska bevara, ska du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Det är Guds recept. Ni vet hur många av er tar medicin? Nej, jag ska inte. Hur många skulle behöva medicin? Ja, alltså när man får medicin, då får man också en preskription. Alltså man får en föreskrift. Ta 3 gånger i samband med mat. Ta det här. Och det här är egentligen Guds medicin som vi får här. Hur vi kan växa andligen. Hur vår inre människa. Tänk om vi skulle vara med om det i församling. Att vi skulle växa inre. Den inre människan skulle växa. Inte att vi blir flera i första hand. Utan att det blir bättre kvalitet i mitt kristna liv. Alltså det här som vi sjöng om. Åh, låt mig bli mer lik dig. Jesus, du får göra det själv Jesus, alltså om jag ska bli mer lik dig. Det räcker inte riktigt. Jag måste också lite grann utsätta mig för det här som kan göra skillnad i våra liv. Nu ska jag läsa en text här nu bara. Och sen så tänkte jag så gå över och några minuter börja titta på också vårat psyke. Halleluja, Holger han är ett riktigt psykfall. Det är inget fel att säga så. Halleluja, för det är det grekiska ordet för själ alltså. Psyke. Men innan vi tittar på psyket så ska jag ändå visa dig det här som jag nästan lite har gjort reklam för tidigare. Att man ser likadan ut på insidan som på utsidan. Och då går jag till Lukas 16, det här kända sammanhanget som så många har missförstått på grund av att Bibelkommissionen har sagt att det är liknelser. Bibelkommissionen har sagt att kapitel 15 och kapitel 16 att Jesus talar och använder sig av liknelser. Åh, så har vi läst den här berättelsen om Lazarus som dog. Och den rike mannen som dog. Och så säger vi det är en liknelse. Men det står inte att det är en liknelse. Det är Bibelkommissionen som säger att det är en liknelse. Men en liknelse beskrivs alltid på ett helt annat sätt. Här är det. Man nämner inte personer vid namn när man använder talar i liknelser. Det blir som gumman och jag som skulle ge en gåva till församlingen. Och någon pålyste, vi har fått 30 000 till församlingen och vi tackar Gud för det. Då kliver någon upp och säger att ja, gumman och jag, vi var överens om att vi ska vara anonyma. Det är liksom, det är lika regelvidrigt som att använda ett personligt namn när man talar i liknelser. När Jesus talar om liknelser och i liknelser, då säger han det var liksom när en man går ut och kastar säd i jorden. Eller så är det med himmelriket. Man använder vissa sådana termer, då är det en liknelse. Men här står det så här, jag vill bara visa på det här som jag tycker är ganska rasande intressant. Det var en rik man, Lukas 16:31, som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans bort låg en fattig man som hette Lazarus full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige, notera vad som händer, och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Hur många är redo? Hur många är ängslig? Det kan ju bli lite fel om man sjunger när du går över floden. Går du ensam när du går över floden lämnas allt. Tänk att istället sjunger när du går över floden är det någon som bär dig. Det kommer en väldig ängel från Gud som tar hand om äskor när strängen går av och kroppens förlåt viker. Så kommer en väldig ängel och bara plockar upp oss och för oss över på den andra strand. Ja, det var ett inlägg i sångdebatten som vi har fört ibland här. Men nu ska jag läsa vidare här. Så här står det. Även en rike dog och begravdes. Nu är det intressant att det står så här. När han plågades i helvetet. Nu läser jag folkbibelns översättning. I den gamla 17-års översättningen så står det om dödsriket. Här står det om helvetet. Och så står det så här, alltså han som begravdes, den rike som dog och begravdes, står det att när han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, med vilken röst? Fader Abraham, hur kunde han veta vem Abraham var? Kan någon av er komma fram och berätta i mikrofonen? Hur kan den ogudaktige mannen på fel sida om svalget veta vem Abraham är? Va? Ja. Men du vet att det ni ser framför mig, det är ju liksom Holger, va? Han liknar Holger. Men egentligen är det ju mest av allt en personlighet, va? Det är ett namn som heter Holger som har en personlighet. Abraham ser ut som Abraham för att han är Abraham. Inte för att han heter Abraham, för att han är Abraham. Och därför är det ganska intressant att den här rike mannen som hade levt för den här världen, goda och guld, han känner direkt igen Abraham i paradiset, liksom på andra sidan där. Det är ganska intressant. Observandum. Och då kommer den här konversationen alltså. Fader Abraham, förbarmade över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen. Vilken fingerspets? Var det den som låg i graven? I vatten för att svalka min tunga. Ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg. Kom ihåg. Ja, du vet att när man tänker sig liksom att hela människans själsliga förnödenheter verkar vara intakt. Efter döden så är alla själens förnödenheter. Man kan känna. Känsla finns där. Smak finns där. Man kan känna hetta. Man kan känna törst. Man kan känna allt det här som vi kan känna i det här livet, fast det blir en annan dimension. Man kan känna att man plågas här. Och man har också ett intellekt som är intakt alltså. Och då säger han så här: kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och så kommer bilden om det här gapet som är mellan här. Jag vill bara läsa den här texten för att beskriva just detta om när vi går liksom in i evigheten. Då kommer ni känna igen Holger, för jag menar, vem kan glömma den där personen egentligen? Det går ju liksom inte. Även om ni har försökt liksom. Ja, liksom, ni vet ju, det finns ju vissa saker i livet man har liksom. Bara, man trycker bara ner liksom. Här, och så plötsligt så kommer det ändå upp där liksom. Ja, det var ju han gjorde ju vad konstiga grejer som helst. Alltså, han hade ju inga spärrar som helst. Alltså. Hur ska ni känna igen Holger när det kommer in i evigheten? Ja, men det är ju samma typ. Alltså, jag ser inte ut som Holger, jag är ju Holger. Och här har vi Karla. Alltså, han ser inte ut, det ser inte ut som Karla. Det är ju Karla. Så jag är övertygad om att vi kommer att känna igen våra anhöriga, våra nära och kära. Vi kommer inte behöva gå fram och säga, jag undrar om det är Paulus. Är det broder Paulus det här? Vi kommer att säga, det är Paulus. Janne, har du träffat Paulus än? Ja, han har jag pratat med länge. Säger du då? Alltså det är för att Paulus ser inte ut som Paulus, utan man är ju den man är, även i den invärtes människan. Så här ser man att efter döden säger Jesus, och det är ju han som är vår auktoritet i ämnet, eller tycker ni att det är okej om man säger att Jesus är en auktoritet i ämnet, livet efter döden. Och då kan vi konstatera här att alla själens förnödenheter finns intakta efter döden. Minnet är intakt och så vidare. Så den invärtes personen är lika mycket verklig person som den yttre människan. Man kan känna igen varandra och så vidare. Och nu vill jag bara använda det här för att visa att det är Guds ord bara som riktigt förmår att urskilja och särskilja, för att se vad är då en människa, att du tänker på henne, en människoson, att du låter dig vårda om henne. Nu har faktiskt min tid gått och jag har haft jätteroligt. Och jag hoppas att inte jag har tråkat ut er allt för mycket. Nästa gång så tänker jag tala över ett ämne som handlar med våran själ. En gång var jag i Rusksele i Norrland, utanför Lycksele, på bibelskola och lyssnade på till gudsmannen Egon Sandström. Han talade över ett enda grekiskt ord i en hel vecka. Jag klarade ungefär en timme. Han klarade en hel vecka, förklarade han ordet metamorfosis. Och det tänkte jag vi kunde ta nästa gång. Halleluja. Tack. Ska vi ställa oss upp tillsammans och så avslutar vi bara. Oj.